Podplay.
Välkomna till Krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med Anna Inghede och Lena Ljungdahl.
Och det är avsnitt 1, 2, 3.
Mm, det är så det är. Fan, vad... vi har kommit långt, Anna.
Ja, tänk. 123 gånger har vi haft teknikstrul, natt, sudd och ångest.
Djup ångest, ja. Ja, men nu tänkte jag precis säga att det är i alla fall torsdag och då är det ju krim och då känner vi oss i alla fall lite mera köttiga i vår kunskap. Men så kom jag på vad vi skulle prata om idag och jag tar tillbaka det.
Ja, precis. Det här är som en måndag på en torsdag kan man säga. Man känner sig lite orolig inombords.
Vi ska prata trafik. Och vi har pratat trafik en gång innan. Och vi är redan vid det tillfället så tänkte vi att vad fan ska vi säga om trafik? Och så skrev vi lite punkter på ett papper och konstaterade att vi hade ju jättemycket att säga om trafik.
Ja just det, vi var så otroligt tunna, konstaterade vi innan.
Ja.
Men nej.
Nej. Så att jag har lyssnat igenom och du har lyssnat igenom så att det inte ska bli en plankning. Men idag, kära lyssnare, så kommer vi att brodera ut oss till exempel kring biljakter.
Mm.
Vi kommer prata lite om våra egna erfarenheter av att fladda runt i trafiken. Vi har också en rätt rejäl Q&A på slutet med endast tema trafik.
Ja, den är köttig.
Mm.
Där är den.
Och vi har gått till expertis.
Mm.
Jag har likt Lennart Svan dragit i gånggången och begärt livlina på vissa av frågorna. Och alltihopa kommer avslutas med att jag bränner av på en rövhatt.
Jag längtar redan.
Där har vi dagens schema. Men varför jag ens kom att tänka på, för det var faktiskt jag som gjorde dumheten att komma på att vi skulle ha trafik del 2. Det är för att det är en väldigt massa trafikkontroller i Stockholm nu. Jag tror kanske att de har släppt ut ett gäng aspiranter.
Ja, det brukar ju vara antingen så är det en ny aspirantkull på gång eller så är det nationell trafikvecka.
Mm.
Det kan det vara också.
Mm. Och,
får jag bara fråga så här direkt? Det finns inte med i manus, men jag tänker jag kan ändå lyfta frågan. Jag har nämligen sett att det florerar nu i sociala medier ganska livliga debatter kring detta. Eller det är olika, det är poliser som går ut och ondgör sig över fenomenet människor som helljus blinkar på andra trafikanter för att varna för trafikkontroller.
Ja.
Vad tycker vi om det?
Jag skulle säga att jag är kluven.
Mm.
Ett, för att det har ju en funktion. Att blinka med helljuset, det får funktionen att jag själv kommer att bromsa ner.
Mm.
Och då är ju på något sätt målet uppfyllt. Det är ungefär som när polisen har poliskontroll eller vid hastighetskamera så säger man snart kommer en hastighetskamera.
Mm.
Eller i helgen har vi trafikkontroller i söderort. Så att målet är ju uppfyllt för att man vill ju att folk ska sänka ner. Å andra sidan så tycker jag också att det är ett jävla ovett. Nu brände jag ut. För att den som blinkar vet inte varför polisen har en kontroll. Det kan vara att de är ute efter en efterlyst rånare som de tror ska komma precis just där. Och så har de smält upp en trafikkontroll och maskerat sitt letande efter en viss person. Och då vet inte du det när du flashar med dina helljus. Så att nu förvarnar du den här rövhatten som äntligen skulle åka in. Någon efterlyst eller vad det nu kan tänkas vara. Så den hinner vika av. Vad tycker du?
Ja, men jag är helt enig. Alltså... Det övergripande syftet med att överhuvudtaget vara ute i trafiken som polis, det är ju att jobba förebyggande. Alltså få ner hastigheter, eftersom det är hastigheter som orsakar många, eller för höga hastigheter som orsakar trafikolyckor i stor utsträckning. Men det är ju som du säger, det kan ju finnas ett annat syfte, och dessutom är det en fast trafikkontroll, då kan man ju faktiskt fånga in många som kanske, eller många, men man kan ändå ta en och annan som inte kör med körkort och så vidare.
Eller full.
Nyktra eller sådär. Så att jag tycker att man ska undvika att helljusblinka och utgå från att polisen har ett uppdrag att genomföra och ett syfte som är klarlagt. Och det ska man låta dem göra.
Ja, och vill de förvarna om sin poliskontroll, då kommer de att göra det. I övrigt kan du bara återgå till ditt. Du kan fälla ner luggen och återgå till ditt. Och låta dem sköta sitt jobb.
Ja.
Dessutom ska man säga så här, men varför är det så mycket trafikkontroller? Ja, men det är ju dels det du säger, det är ju bälten och nykterhet och körkort och så vidare. Men alla människor, nej inte alla, men de allra flesta människor som begår brott, de för också runt i bil. De efterlyser och åker bil till brott, från brott och så vidare. Så att i trafikkontroller tar man inte bara trafikrelaterade knashattar, utan man fiskar också in en och annan jädda som skall urvas i finka.
Oh ja. Det kan ju vara till och med så att man får underlag för att förverka ett fordon till exempel. För att man har skulder och sådär. Så att det kan finnas många syften med det. Det finns ju ett annat sånt här fenomen som är en snackis bland alla och en var. Har polisen varit ute och blinkat med blåljus på en cykelbana eller kört fort i ett villaområde en Arla söndag morgon, då blir det prat om detta. Ska vi inte ta lite repetition kring vad som gäller egentligen rörande polisens befogenheter och i trafiken?
Ja, gärna. Det här var en av de delarna som vi tog i förra avsnittet, men som, precis som du säger, som är värt att tryckas på igen. Låt dem oss klargöra detta för att ni återigen kan fälla ner luggen och låta dem göra sitt jobb. Så här är det. Mm. Det finns olika nivåer av bråttom i polisman i tjänsts liv. En vanlig dag på jobbet. Jag är ute och glider runt med en bil. Jag har inget särskilt uppdrag som jag är på väg till. Då gäller detta. Jag ska hålla hastighet. Men jag får bryta mot en hel uppsjö av föreskrifter. Lokala föreskrifter. Jag får köra på cykelbanan. Jag får köra på stadens torg. Jag får köra mot enkelriktat och i bussfil. Och så vidare, och så vidare, och så vidare.
Och du måste inte då ha varken blåljus eller siren.
Nej.
Kopplat.
Nej, det måste jag aldrig.
Nej, men det finns ju, alltså jag ser ju att det florerar en väldigt massa tankar kring detta.
Jajamän.
Och föreställningar.
Ja. Och det jag skulle säga, att det här får jag göra vilket bil jag än sitter i. Det räcker med att jag är polis.
Du är tjänst.
Jag är tjänst.
Det är kravet.
Eller att jag har 30 tjänst för att jag såg någonting helt plötsligt. Så jag kan sitta rent krasst i min privata bil. Och sen så trädde jag i tjänst för att jag behöver börja jobba. Okej, nivå 2. Nu har jag bråttom. Det är någon form av tjänsteuppdrag. Någon form av sak som pågår. Som säger att det är nog dags att skynda på lite grann. Det här betyder att polisen får köra hur fort hen vill. Gäller också alla fordon. Behöver inte vara en blåvit polisbil. Gäller till exempel min spanbil som jag hade. Hur fort jag vill, om jag har ett uppdrag som jag anser att jag behöver köra fort för. Sen kommer tredje nivån. Nu är det skitbråttom. Ni kan tänka, vanlig dag, lite bråttom, skitbråttom. Skitbråttom, det är fara för någons liv.
Det är
liv.
Trängande, så att säga.
Trängande, som det heter, kanske lite mera på riktigt.
Ja.
Till exempel fara för någons liv eller pågående brottslighet. Nu upphör alla trafikregler. Alltså, du kan hitta på, du kan åka upp och ner och bak och fram på E4-an, om du känner fört, i vilken hastighet du vill. Det här gäller bara utryckningsfordon. Och, nu kommer det här du var inne på, sirener och blåljus är endast ett hjälpmedel som polisen själv får avgöra, vill jag slå på eller vill jag inte slå på? Finns aldrig någonsin krav på användning av dessa hjälpanordningar. Det är om jag rent taktiskt tycker att nu vill jag ha dessa hjälpmedel igång för att folk ska höra mig och se mig. Om det passar.
Ja, men alltså, I vissa lägen är det ypperligt för att påkalla friväg, naturligtvis. Ibland kan det vara en ren nackdel att både höras och synas. När man kommer in till exempel i ett bostadsområde och man vill försöka vara lite mer diskret kanske av någon anledning. Mm. Men, och jag förstår att människor tycker att det kanske inte alltid ser så snyggt ut. Liksom. Man blir omkörd på insidan av en radiobil och det går i full kareta och allt det där.
Fäll ner luggen och låt dem göra sitt jobb.
Ja, exakt. Det är nog så man, det är nog det budskapet som jag skulle vilja skicka ut i alla fall. Att låt det här bara fortgå och lita på att det finns en anledning och goda skäl till att skicka ut detta signalvärde i trafiken.
Ja, det var väldigt bra. Så att nu låt de oss aldrig mer behöva lyssna på en person som säger jag såg en polisbil som körde jättefort och de hade inte blåljus, de skulle nog bara krypa in i ditt hål igen bara. Bye bye.
Avvakta. Nya direktiv.
Det är som att jag redan är igång med rövhatten, märker du det?
Ja, det var väldigt vad du eldade på.
Jag backar, jag kryper in mitt eget hål en liten stund. För jag kommer återkomma till ämnet kanske i slutet på avsnittet.
Ja, precis. Du måste ha lite ork kvar om 40 minuter.
Okej, vi backar undan. Anna, nu har vi gjort repetitionen. Var börjar vi nu då? Om vi bara tänker så här, trafiken. Nu ska vi ut i trafiken. Hur är läget i trafiken nowadays?
Kan jag få ge en liten lägesbild över hur trafiksäkerhetsarbetet ser ut och hur dess historia ser ut?
Ska du ta lite med oss på en resa?
Låt om mig!
Ja.
Nej, men så här, jag tänker att det kan ju vara en fördel i det här sammanhanget att få prata lite grann om hur det faktiskt ser ut rörande mängden olyckor som sker där ute. För vi inledde ju det här avsnittet med att säga att när vi upprättar trafikkontroller fasta eller, och andra så är ju ett stort syfte att försöka förhindra olyckor i trafiken och dödligheten. Och då kan jag meddela dig, Lena Ljungdahl, att vi har väldigt bra statistik just nu. Aldrig förr har trafikdödligheten varit så låg som den är nu.
Mycket glädjande.
Ja, visst är det. Mm. Det är ju så här att vi har haft statistik sen kanske mitten på 30-talet någonstans. Då fick vi officiell trafikolycksstatistik. Och det här har ju då sjunkit successivt sen vi började ägna oss åt trafiksäkerhetsarbete på ett bra sätt så att säga. Förra året, 2020, då var det 190 människor som dog i trafiken och det var lite drygt 30 färre än året innan. Och då kan man ju tänka att kanske har pandemin spelat roll här.
Ja.
Så skulle det absolut kunna vara. Men det som är positivt är ändå att vi tack vare detta har uppnått ett etappmål i den så kallade nollvisionen. Mm. Det vill säga noll döda i trafiken.
En liten passus. Ska vi kanske kosta på oss en nollvision när det kommer till män som dödar kvinnor? Okej, nej, förlåt.
Don't get me started.
Okej, nej, det blir ett eget avsnitt. Men det vore fräscht.
Just den här veckan så skulle det vara jädrigt maffigt att få dra av ett sånt avsnitt, kan jag säga. Vi hade som etappmål 220 döda förra året. Och det har vi ju i och med detta nu då uppnått, vilket ju är väldigt, väldigt positivt. Men trafiksäkerhetsaspekterna i det här landet har ju inte alltid varit så himla höga.
Nej.
Jag vet min man, han berättade någon gång när hans mormor körde omkring i en Volkswagen cab. Då fanns det liksom i baksätet som en liten hatthylla upp till där han satt med sitt led under färd. Alltså det har ju hänt lite. Jag tror att många i alla fall i våran generation kan minnas tillbaka till tiden man fällde ner sätena, slängde dit en korg med leksaker. Farsan satt och rökte pipa i framsätet och sen drog man iväg på tur.
Ja, verkligen. Ligga i bagageluckan, käka Tom och Jerry-kex. Inte vet jag vad man höll på. Det var ju svinmysigt. Eller så låg man och sov mellan fötterna på någon under handskfacket.
Exakt, och man visste att resan upp till Sälen, det tog 8 kalanka-tidningar. Varken mer eller mindre.
Nej.
Men du, vet du vad som hände klockan 05.00 den 3 september 1967?
Så jävla roligt om jag hade svarat ja, men nej.
Jag pratade här om högertrafikomläggningen.
Mm.
Och det här är...
Vänta, vad sa du för år?
67.
Coolt. På min första moped hade jag ett klistermärke nämligen på styret. Mm-hmm. På höger handtag. För att man skulle komma ihåg att det var högertrafik. Då förstår du hur gammal moped. Jag hade en Saxonette som min första moped. Jävla retro. Okej, 67 säger du. Mm.
Aha. Och det här är ju liksom i det här sammanhanget en historisk händelse naturligtvis. Man hade räknat med att det här skulle vara förenat med ett gigantiskt blodbad på de svenska vägarna. Alltså, tänk dig själv, du ska få en hel befolkning att över en natt ställa om i sitt trafikagerande till att köra på andra sidan.
Jesus, ja.
Mm. Och vid den här tidpunkten så var det ju ganska många andra länder som redan hade gått över till högertrafik med rätt så goda erfarenheter trots allt. Så att det var kanske lite väl upphåsat. Men det här blev någon slags milstolpe kan man väl säga för ett ganska välutvecklat trafiksäkerhetsarbete som sen har följt. Vi har ju fått ganska mycket påfyllt i lagstiftningen här. Mm.
Men du, Anna, apropå det, har du kört bil i England någon gång? Har du kört, eller nej, någonstans i vänstertrafik?
Nej, jag har sluppit det.
Alltså, det är en sån mindfuck.
Ja, men det
går,
det
går an när man liksom åker, säg, landsväg och sådär. Men när det börjar snackas rondeller, eller cirkulationsplatser som det egentligen heter, eller såna här storkorsningar, då bara, andas Lena, andas, tänk, du är här.
Ja.
Det är inte lätt.
Ja, det är inget läge då du kanske sitter och letar upp rätt kapitel i ljudboken och sådär, fibblar liksom.
Nej.
Utan då är det mental spänst som gäller.
Mm-hmm.
Det förstår jag. Ja, men i alla fall, jag ska avsluta den här lilla exposén bara och nämna några såna här bra grejer som har hänt då sen slutet på 60-talet. Vi har ju fått till exempel regler kring det här med obligatorisk kontrollbesiktning. Så att vi har trafikdugliga fordon. Vi har fått krav på bilbälte, både fram och bak. Lag om varselljus och lag om motorcykelhjälm. Ja, det här kravet på skyddsanordning för barn till exempel, slutet på 80-talet. Ny körkortsutbildning och så vidare och så vidare. Och sen har vi ju fått såklart lite förändrade genom åren regler för det här med hur mycket alkohol man får ha i utandningsluft för att köra omkring i bil på våra gator och så vidare. Så att det har ju hänt ganska mycket på det här området och man får nog säga att Sverige är någon form av föregångsland i det här avseendet som har jobbat ganska systematiskt med att få ner dödligheten i trafiken.
Jag tänker när man inför nya regler, jag gissar att en del av de där reglerna innebar en del diskussion och mutter och gnäll och sådär. Sånt som nu känns helt naturligt. Det ska man nog komma ihåg varje gång som lagstiftarna ska försöka införa nya regler. Det är för att vi ska ha en progression i allting. Men det ska ju vara diskussion för att man då ska införa rätt regler och att det är prövat och sådär. Men det har väl garanterat muttras. Ungefär som den första gången att man skulle sätta på sig en hjälm i skidbacken. Då tyckte man att det var ju astöntigt. Ja. Nu är det ju bara töntarna som inte har hjälm.
Ja. Ja, men tänk dig själv att du skulle komma ut med ditt nyfödda barn i en sån här, låt säga en liten korg som du placerar längst bak i din sedan på då det som kallas hatthylla. Bak i fönstret där bara. Och sen hoppar du in fram, tänder upp
en lång kommers utan filter.
Ja, ja, precis. Och sen kör iväg. Det är helt obegripligt. Ja, men så var det förr, helt enkelt.
Och vi lever, jag vill bara säga en sak. Vi lever ju ändå, många av oss.
Ja, tack och lov. Så gör vi det.
Ja, men ibland kan man ju få så här, för fan vilka jävla trygghets- och säkerhetsknarker vi nästan har blivit. Folk som säger, ja men jag vill ha bombfilter på fönstret ifall någon. Man bara, fast vi ska också chilla ibland.
Ja, det är precis. Och det är väl också lite karaktäristiskt, tror jag, att
för oss
att leva i ett land som Sverige. Att vi är så jädra preventiva mm. i så många avseenden. Mm. Så att man ibland kan tycka att är inte det människans fria rätt att få bestämma?
Var det liksom? Inte du som berättade det? Eller vem var det? Någon som hade skickat iväg sin unge ner för en pulkabacke där fallhöjden var cirka 90 centimeter utan hjälm. Och så kom det då någon präktig jävel och skrek på en, du är barn, inte hjälm och bla bla. Ungefär som att du har försökt ha ihjäl ditt eget barn.
Jaha, ja. Den där lite snygga skuldbeläggningspassningen. Ja.
Mm. Säkerhetsknark.
Ja. Men du, innan vi drar vidare här så... Alltså jag sitter här och tänker, jag har inte sådär supermycket erfarenheter av liksom att jobba i trafikerad miljö som polis. Det är klart att jag har några erfarenheter av biljakter eller jagisar från min tidiga polisiära karriär. Och sen har jag viss erfarenhet av att ha jobbat mycket med motorburen ungdom, bland annat som ungdomspolis.
Men kan du inte prata lite om det?
Ja, vad ska jag säga? Alltså,
jag är från Stockholm, det är inte riktigt samma...
Förekommer det inte i Stockholm?
Alltså motorburen ungdom, nu kommer jag låta förmodligen världsfrånvänd. Men för mig är det långsamgående fordon, det står ett gäng med sådana runt någon form av korvkiosk och hänger... Och det mäckas och man far fram och tillbaka. Nu, jag förstår att jag låter helt världsfrånvänd. Men det här fanns inte på Södermalm när jag växte upp.
Nej, men det kan jag för sig tänka mig. Alltså jag tror ju att det här är ett landsortsfenomen. Eftersom de här A-traktorerna som framförs från början, så vitt jag förstår... de har sitt ursprung på land, alltså på bondgårdar och så. Alltså,
men de har ju bytt karaktär, för de här långsamgående fordon, alltså mopedbilarna nu för tiden.
Ja,
det är ju överklassungarna som sitter och har såna istället för att köpa en gammal Push Dakota.
Fast här i Örebro, förstår du, och i många andra städer i landet, där är ju det här en subkultur bland ungdomar. Mm-hmm. Att meka med sin omgjorda gamla Volvo, vad det nu kan vara för modell, i något garage. Och det är en subkultur i meningen att det här tilldrar ju sig väldigt många intresserade, alltså genuint intresserade ungdomar. Jag tycker det är en fantastisk grej.
Ja, men det är väl världens bästa hobby. Det betyder all den tiden så gör de inte det andra.
Nej.
Fler borde mecka med bilar.
Ja, problemet är ju bara att det går ju att chippa de här, att få dem att gå fortare än vad de får. Och det är tyvärr ofta så också att vid de här samlingsplatserna så blir det lite stök och lite oro och lite sociala problem, och det dricks alkohol och det händer lite diverse, lite smått och gott i baksätet på de här bilarna och så vidare. Alltså det, tyvärr så har det kommit att bli ett problem för andra, att det spelas hög musik och man kör sönder asfalten för företagare och allt så här. Och det beror väl kanske egentligen på att det inte finns bra arenor för detta. Och jag tänker så här, om man nu lägger pengar på käpphästar,
skulle man inte skulle då säga det.
Kunna tänka sig en arena för detta intresse där det kan finnas kloka, fina vuxna och där dessa ungdomar kan få ägna sig åt detta under kontrollerade former.
Jag är för.
Härligt.
Helt för.
Nej, men annars, du ska få berätta om din erfarenhet alldeles strax. Men annars så, för min del så är det egentligen, alltså kriminaltekniskt så är det klart att det blir ibland aktualiserat om det är fråga om misstanke om grovt vållande till annans död till exempel genom trafik, ovett.
Ja, som det heter.
Eller vad vi ska kalla det. Alltså det händer att vi jobbar i, såklart, med denna typ av ärenden. Men det är inte jättevanligt, även om vi undersöker mycket bilar och fordon av alla möjliga slag. Men jag kan tänka mig att du som gammal spanare, du har ju faktiskt vistats väldigt mycket i trafikerad miljö i jobbet. Och
i
måste
bil.
Ju också, och i bil, ja. Och måste ha både sett och erfarit mycket, är det inte så?
Ja, alltså min korta men naggande goda karriär på IGV. Jag jobbade i Söderort, och Söderort ligger ju väldigt nära city. Det är ju liksom nästgårds med city. Och de som begår...
Söder om city, va?
Ja, söder om city. Och de som begår, oftast om man begår brott i city, så är det oftast ifrån stan man åker. Och då är det via Söderort eller Västerort eller sådär. Av någon anledning så har jag befunnit mig på jobbet de dagarna. Det har varit väldigt mycket biljakt.
Mm.
Jag ska komma till det snart. Men annars...
Väldigt mycket biljakt?
Ja.
Aha.
Mycket biljakt har jag varit på.
Aha,
men innan jag kommer till själva biljakteriet. Vi pratade om det i förra avsnittet om hur det är att spana och åka bil. När man sitter själv, ensam i en bil som inte syns att det är en polisbil. Har ingen stoppanordning eller siren eller någonting att ta till. Har fortfarande samma befogenheter att köra bilen på vissa sätt. Får inte tappa bort objektet, ska läsa kartor, filma, dokumentera och prata i...
Du ska göra en dokumentär samtidigt.
Ja, rent krasst så ska det bli en dokumentär. Vad som har hänt om hela passet. Och jag ska prata i radio och så vidare. Så att det är extremt mycket utbildning när det kommer till spaning. Vi har det stort och köttigt block i spaningsutbildningen. Bilkörning på ett annat sätt än den så klassiska ryckarkursen eller utryckningsförkursen. För du kan inte landa tillbaka på din kollega eller på att du syns som polis eller att du kan höras eller någonting annat. Utan it's you. It's all you.
Alltså jag kan säga så här, jag gick en light-utbildning i mobilspaning som faktiskt när jag var ungdomspolis av någon anledning. Fråga mig inte varför. Men då jobbade vi ju inte än, alltså då var vi ju två och två med instruktör i ett fordon. Jag tyckte det var oerhört stressande.
Ja,
för att det är så många processer. Det farligaste en polisman egentligen gör, det är ju att köra fort eller vara i trafik överhuvudtaget. Det är där vi löper störst risk. Så att jag hyser en stort avund och jag imponeras av eran yrkesfunktion som är så otroligt skickliga i de här sammanhangen.
Ja, men det blir alltså de absolut bästa bilförarna som jag har träffat och fått förmånen att gå utbildning för och jobba med. Det är spanare och de är då fordonsinstruktörer och spanare. Man får tänka kreativt på ett helt annat sätt, för ingen kommer flytta på sig. Det är ingen som ser att du är polis. Ingen kommer flytta på sig. Och de kommer nästan göra tvärtom och kommer tänka, vad är det för jävla idiot? De kanske till och med blockar dig. Så att det är en mental spänst även där.
Ja, verkligen.
Men ska vi ta lite biljakter nu då?
Mm.
För när jag gick på skolan och sen sedermera gick utryckningsförkursen, då fick man lära sig att det hette efterföljande och förföljande. Eller följande. Efterföljande, det begreppet har faktiskt tagits bort de senaste åren. Och det är för att det blev ett för stort tolkningsutrymme. Det var lite olyckor och incidenter. Och det får inte finnas så mycket tolkningsutrymme när man då... För att ett förföljande, själva syftet det är att man jagar ett flyende fordon i syfte att stoppa färden. Eller åtminstone se vart den här färden tar vägen. Och det är skitfarligt för alla inblandade. Det är skitfarligt för poliserna. Det är skitfarligt mot den man förföljer. Det kan också vara skitfarligt för tredje person. För man vet inte vad den här bilen kommer hitta på i sin stress.
Nej, just det.
Och i den kontexten så är det väldigt viktigt att det är uppstyrt vad man får göra och inte får göra. Så att när det blir förföljande, då är det vakthavande befäl som leder arbetet och ska numera komma med ganska direkta direktiv vad som ska ske. Så att den som sitter i bilen, den som står för förföljandet, den ska kontinuerligt rapportera upp. Till radiokommunikationscentralen. Vad det är som händer, hur snabbt det går och så vidare, så vidare. För att de ska ha ett bedömningsunderlag för att säga, nu gör vi så här. Men det är en stor risk, men det måste hela tiden viktas mot orsaken. Och om man i polisiärt arbete, om man ska stoppas några som helst brottslingar, då kommer det behöva tas risker. En acceptabel risk kommer man att behöva ta. Annars kan man inte gå till jobbet.
Nej, men så är det ju. Absolut. Men vi är ju också styrda av att vi ska jobba proportionerligt och behovsanpassat.
Mycket bra. För att frågan är, hur mycket våld får man då använda för att få stopp på bilen? Jag brukar säga, jämför med när man tittar på det här gamla amerikanska programmet Cops. Det var ju biljakter och de körde ju tills de fick stopp på bilen. Det spelade egentligen ingen roll vilka parametrar som vägdes in. Det spelade knappt någon roll vad den där personen hade gjort innan, förföljandet och det spelade ingen roll vad han gjorde under. Alltså, kunde bete sig hur farligt som helst. De skulle inte avbryta för något smör i Småland. Men hur mycket våld får användas? Och det är precis så som du sa, Anna. Man måste titta på behov och proportionalitet. Får bara göra om det behövs. Om det inte finns någon annan tillgänglig metod att ta till. Och det man gör får man får bara stå i proportion till det som den här personen som kör bilen har gjort. Alltså är faktiskt brottsmisstanken rätt viktig i bedömningen.
Ja.
Ja, men har du begått ett grovt brott? Ska du begå ett grovt brott? Är det fara för någons liv och hälsa? Ja, då får mer våld användas för att få stopp på det här ekipaget.
Men i det ska ju också vägas då faran för liv och hälsa för tredje part och för allmänhet.
Absolut.
Så det här är ju också väldigt avhängigt på tidpunkten, kanske på dygnet, vilken miljö man är i och hur fort det går och så vidare.
Helt riktigt.
Och det ställer ju höga... Jag ska bara säga att det ställer ju höga krav inte bara på den som sitter bakom ratten, utan när det gäller ordningspolisen så är det ju stora krav på den som sitter på radioplats. Att också hela tiden fortlöpande ha kommunikation med vakthavande och uppdatera honom eller henne om läget helt enkelt.
En fråga som oftast ställs är ju, får poliser jaga motorcyklar? Och svaret på det är ja. Många blir förvånade. De tror att det är kategoriskt nej för att det skulle vara liksom för farligt.
Att man skulle vara för oskyddad då, menar du?
Exakt, att det finns liksom ingen kaross runt omkring. Men ja, säger jag. Men det ska föreligga synnerliga skäl. Det är liksom ännu större skäl måste finnas för att man ska få göra det. Till exempel att det är precis en person som har begått ett allvarligt brott eller på väg att göra ett allvarligt brott. Eller att det är på någonting särskilt farligt, att man måste helt enkelt få stopp på det här ekipaget. Så då får det ske förföljande även av motorcyklar. Med en enorm stor portion av riskanalys i själva förföljandet.
Ja, det är otäcka händelser på många, eller farliga händelser kan man säga. Men det händer trots allt ibland att man behöver göra det. Men det går ju faktiskt också att lyckas att få stopp på de här som man förföljer på lite olika sätt. Har du rullat ut spikmattan någon gång? Skarp?
Jag har inte gjort det skarpt. Spikmatta var en sån här grej. Nu finns de ju mycket mer lättillgängligt. Man går igenom det redan på skolan. Alltså det fanns ju absolut inte när jag gick. Det låg väl någon jävel och damma i något garage någonstans. Men jag har fått göra det nu på skolan när jag har varit lärare. Fått testa de där. Och spikmattan är ju en... Man kastar ut en grej och egentligen syftet är ju att skapa punktering på bilen. Den som man vill få stopp på. Det är väldigt effektivt, mycket mindre risk än de andra metoderna vi kommer komma in på. Däremot är det väldigt mycket att ta beaktande. Alltså vilken vägsnutt är bäst? Det är fara för mötande trafik, vind, uppsikt, hur långt ska det förvarnas, ska det inte förvarnas? Det här gör man inte på MC.
Nej,
det är att skicka folk rätt in i döden.
Ja, nej, precis. Nej, det är lite trixigt.
Har du använt spikmatta?
Nej, inte skarpt. Men jag delar din bild att när jag kom från polishögskolan så kommer jag ihåg när jag jobbade på IG då, eller ordningspolisen, att fan, jag vet inte hur en spikmatta funkar ens. Så jag fick fråga mina kära kollegor, be dem förevisa den.
Ja.
För att hade jag behövt använda den hade jag annars inte vetat hur jag skulle bete mig.
Du hade hängt den på dig själv som ett poncho.
Ja, men det är ju inte så här, det ser ganska lätt ut om man har sett hur det här ska gå till, men det är lite trixigt.
Det är en liten teknik, en liten knix.
Ja, det är det. Ja, det är det.
Någonting annat som man kan använda som jag absolut aldrig har använt, det är fordonsnät som fångar in bilen. Har du gjort det?
Just det. Nej, det har jag inte heller gjort.
Nej, så det kan vi inte säga så mycket mer om. Fast hinder, det har jag varit med om. Det är ju alltså när man typ ställer fram någonting. Att här blir det stopp. Man kan ställa dit ett stort, tungt fordon till exempel.
Just det.
Eller öppna en bro som vi har fått erfarenhet av. Man får öppna en bro, ska jag bara säga. Men det här är ju andra metoder inte tillgängliga. Det är farligt. man gör det väl synligt. Jag tror att det är snack om att det ska vara 200-400 meters vad heter det? Sikt.
Fram till, ja.
Och om det då är någon form av naturlig plats som en bro till exempel, då ska ju då dens bommar och alltihopa vara i funktion och så. Man kan inte polisen kan inte tvinga någon att hjälpa till. Jag kan inte tvinga en lastbil. Så här, kan du åka fram och ställa det här och sådär? Man får fråga. De får göra det på frivillig basis, men då ska det vara tydligt att det är frivilligt. Sen får du gärna gå ur din lastbil.
Ja, och ibland kan man ju ha lite hjälp av naturliga hinder. Ja. Jag minns mitt allra första pass som aspirant. Mm-hmm. Då åkte vi en gammal piqué-buss.
Ja, alla hade piqué-skjortor på sig.
Ja. Ja, men du vet, en sån här riktig gammal skraltig historia.
Ja.
Och sen så var det så att en person i en stulen snabb bil hade färdats genom vårat grannlän och var nu på väg in i vårat län. Uh-huh. Och vi skulle då ta upp den här jakten på E18, E20. Visst? Och vi hängde med. Ganska bra. Jag satt bak med den gamla radion, S70.
Ja.
Eller vad hette den? Och skulle då försöka för första gången att knappa in en insatskanal på den här, kommer jag ihåg. Och det krängde, det gick från motorväg.
S70 förresten, hette den inte E80? Eller det kanske var span förresten?
Ja, det var nog span då.
Ja, förlåt.
Men ut på landsvägar, vägarna blev mindre och mindre och mindre och det svängde och krängde mer och mer.
Ja.
Ja, det var så fruktansvärt. Och inte bara det här att jag hade många stressorer som påverkade mig för att jag var ny i tjänst. Jag visste inte knappt hur radion fungerade. Jag satt ju också i baksäte med noll liksom möjlighet att blicka framåt.
Det är det värsta.
Men då kom jag ihåg att vakthavande ropade upp på radion och sa att ni kan slå av för att ni kommer att ha ett naturligt hinder framför er. Vägen kommer helt enkelt ta slut.
Mm.
Och det var ju faktiskt väldigt tacksamt för där stoppade ju också färden då.
Mm.
Sen blev det visserligen en holmgång även efter att den här bilen hade gått ner i dike och rullat runt.
Ja, samtliga har adrenalin, även den som har kört den flyende bilen.
Ja, herregud, det tog nog ett par dagar innan jag var återhämtad från den där första erfarenheten.
Hej, välkommen till din nya arbetsplats.
Ja, lite så var det faktiskt. Vad 17 har jag gett mig in på. Men det gick bra, det slutade väl för alla involverade. Men ja, med tanke på det här med hinder då.
Ja, vad bra.
På, så.
Två saker till, för vi behöver gå på kisspaus här snart. Men prejning. Den gamla klassiska fishtailen, den har jag gjort en gång. Det är ju väldigt effektivt. Jag skulle säga att man gör ju inte det i jättehöga hastigheter. Men det är helt enkelt att vi måste få stopp på den här bilen nu. Och så uppdagas ett väldigt bra läge där man ser att nu behöver jag bara lite kärleksfullt putta ner den här bilen i diket. Och då gör man en fishtail, det vill säga man touchar till, i det här fallet vänster bak. Så det blir som en liten boop. Ja, som en liten fisksvans ner i effektivt, men kan vara absolut stor risk om man gör på fel sätt vid fel tillfälle för hög fart. Och sen den sista, stängning. Det har jag övat på timme ut och timme in på Tullinge flygfält. Och det går egentligen, och det är ju jättesvårt, men det är ungefär vad man har att tillgå som spanare. Då är det prejning och stängning.
Just det.
Och det är ju helt enkelt, om man vill få stopp på en bil så lägger man sig en framför den bilen, en spanbil framför. En lägger sig bakom och en lägger sig på sidan och liksom åker med i trafiken som tre helt vanliga personer. Och sen på en given signal så tvärnitar alla de tre. Så det blir, man helt enkelt bara blockar in. Och då blir det oftast skador baktill på första bilen, framtill på sista bilen. Sådär. Det är ju kostsamt och jävligt. Men ja, det är en metod som funkar om det inte funkar med något annat.
Verkligen.
Vad säger du, Anna? Ska vi ta en liten bensträckare?
Ja, men passar väl bra. Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Över min döda kropp och idag pratar vi om trafik. Lena, var ska vi ta vägen härifrån?
Ja, men jag tänkte så här, att eftersom när man sitter på en fest eller en middag eller någonting annat och så råkar man yppa att man är eller har varit snut, då är det ju, de allra flesta frågorna är ju ungefär samma. Och det är inte rätt mycket trafikfrågor man får.
Jo, men det är det ju. Eller, när man jobbade utuniformerat och man berättade det, då var det faktiskt en hel del frågor kring det här med att köra fort och köra med siren och
ja,
biljakter som sagt är ju ja, alltid en återkommande.
Så det verkade som att det fanns mycket frågor, så jag gick till internet och så ställde jag frågan till våra kära underbara lyssnare och Instagram-följare. Vad vill ni veta? Och det kom in så sjukt mycket frågor. Så att det här är ju i del 2 av trafikavsnittet. Vi kan ju ha 22 till, känns det som. Men vi ska försöka vara lite kort och kärnfulla här för att hinna med många frågor.
Mm.
Polisen, får de åka bil och köra bil utan bilbälte?
Ja. Men det är ju en vanlig fråga. Den har man besvarat några gånger. Ja. Jo, men det får man göra.
Det får man göra. Det är
polismanager. Men vi försöker ju inte göra det.
Ja, såklart, eftersom det är korkat att inte ha bilbälte. Men ibland om man ligger och brottas med någon i skuffen, då blir det svårt om man också ska ha bälte. Så att om det kan innebära hinder eller olägenhet för tjänstutövningen, så väljer polisman själv, helt enkelt.
Jajamän. Mm.
Får polisen köra på cykelbanor, Anna?
Ja, det får de också göra.
Mm. Och det lärde ni i början på det här avsnittet. Den här frågan tycker jag är rolig. När kan jag köra bil dagen efter?
Ja, oh, det är ju också en klassiker.
Ja, då, min följdfråga är, det beror ju på vad du gjorde dagen innan.
Ja, men det är så roligt.
Var du att hoppa studsmatta? Ja, då kan du köra bil dagen efter.
Ja, men det är så roligt med den här frågan. För då är det ungefär som att man skulle ta fram då ett anteckningsblock, sin kalkylator, göra en liten anamnes där man frågar vederbörande: hur mycket alkohol drack du igår? Har du koll på din ämnesomsättning, hur hög eller låg den är? Hur många timmar har det gått sedan du började förtära alkohol? Och när tänker du köra bil igen? Alltså det går ju inte att ge ett generellt svar i timmar och minuter på den frågan.
Jag brukar svara, om du tänker tanken, undrar om jag kan köra bil? Nej, gör inte det då.
Nej, men det finns ju också andra aspekter utöver det mest uppenbara, att man inte är nykter. Alltså har man varit på en riktig baluns så blir man ju påverkad av på andra sätt. Man är ju inte en bra bilförare dagen efter en partykväll. Alltså avståndsbedömningen blir ju taskig, reaktionsförmågan sämre. Du ser sämre i mörker och allt det här.
Mm.
Kör inte bil om du är osäker.
Nej. Sen så kommer en fråga. Kan man dömas för rattfylleri på en åkgräsklippare? Svaret är ja. Det är ett motordrivet fordon. Och då brukar följdfrågan komma. Men på en permobil då? Då är svaret nej. För det anses lite för taskigt. Alltså, du kan inte ta dig fram på något annat sätt.
Nej, okej, det är så man tänker sig.
Men du skulle ju kunna begå andra brott om du till exempel på fyllan kör en permobil rakt över en annan person.
Ja, naturligtvis.
Men själva fyllan, nej.
Apropå, får jag bara fråga dig, Lena. Apropå det här med åkgräsklippare och permobil. Det är ju så att som polisman så är du ju ibland tvingad att förflytta fordon. Mm. Och du har ju också rätt att framföra fordon och i syfte att flytta på dem då. Även fordon som du inte har så att säga behörighet för att framföra. Har du tvingats flytta något speciellt sådant fordon någon gång?
Speciellt? Jag har väl kört någon lite tyngre lastbil så där, som jag inte har kort för egentligen. Bara åkt av en avfart typ, om det var någon pruttfull person som inte skulle köra en meter till. Men inga liksom farkoster har jag.
Nej, okej. Okay. Jag har inte heller några superspännande på lager. Men jag vet att vi pratade i de här termerna när vi skulle göra platsundersökning på ett passagerarflygplan en gång.
Nej, men gud.
Så att det vore ju jädra lacho. Ja, kör ni in den i hangaren och undersöker den där så vore det toppen. Pass. Det står i vägen här.
Nu ska vi se här. Är det tillåtet att tolka bakom snöskoter? Ja, det är det. Om du menar mopedskoter så är svaret nej. Och tolka betyder att man helt enkelt åker bakom. Syns trafikbrott i belastningsregistret och i så fall hur länge, Anna?
Ja, men det gör det ju. Ja, det beror ju på vad det är för brott, helt enkelt. För det gäller ju för alla brott att de har olika lång, vad heter det, markeringstid, eller vad säger man nu för tiden?
Ja, nu för tiden.
Du får ju, nu för tiden. Ja, men du får ju en markering i registret, men de här försvinner ju efter en viss tid beroende på brottets beskaffenhet helt enkelt.
Den här tycker jag är lite lustig. Jag har mobilen klämd mot örat med min axel. Jag har båda händerna på ratten. Är det okej? Jag läser Reines svar rakt upp och ner här.
Vad roligt.
Jag kan inte hitta någon dom där just det typexemplet är aktuellt. Man får inte hålla i mobil eller annan kommunikationsutrustning i handen när man kör motordrivet fordon. Det är själva hanteringen man pratar om. Nu kan man ju för sig fråga sig hur den där saken kom upp mellan axel och öra. Är det ren och skär magi som förflyttat den dit, eller har hen stått stilla vid vägkanten, tryckt fast luren och sen kört iväg? Nödraketen enligt trafikförordningen som täcker in det mesta som skulle kunna falla in här är att om det inte gäller själva hanteringen, så man får inte ägna sig åt aktiviteter med mobil eller annan kommunikationsutrustning som inverkar menligt på körningen. Det är brottsligt, men då ska körningen med mobil mellan axel och öra ha varit åt det rent usla hållet, till exempel ute i vägrenen, passerat mittlinjen och liknande. Så då är ju frågan, du lär ju ha haft mobilen i handen för att få upp den där. Om du inte har tejpat fast den på örat, men då skulle jag vilja kalla det för en handsfree.
Ja, det är en hårfin gräns. Alltså, vi är ute ganska mycket i trafiken när vi åker till brottsplatser. Ibland kan ju det vara ganska många mils körning bort. Mm. Och det är så ofta, vi åker ju inte i målade bilar, även om många vet när de ser vårt fordon eller förstår att det är ett polisfordon. Men alla gör inte det.
Nej.
Och det är ganska vanligt att vi passerar då bilister som sitter med telefonerna. Vi sitter ju ganska högt, så man ser ju ner då i förarmiljön liksom.
Mm.
Och ibland så ser vi bilar som går, alltså de går över vägbanan som är jädra säta liksom.
Mm.
Bara vinglar i trafik, kanske i 140-150 km på motorväg ibland.
Mm.
Men då brukar jag kan ju inte släppa sånt där, för jag tycker vi är ändå ute och ser det här. Då får man åka upp jämsides med en lite skräckinjagande stora svarta fordon, ligga jämsides tills vederbörande upptäcker att det är poliser man ligger jämsides med när man sitter och fibblar med sin telefon.
Blir det tvärnit då?
Ja, ofta så blir det ju det. Att man liksom ser det väl som en chans också att få en på eller en tillsägelse och slippa bli av med sitt körkort.
Mm.
Men det händer, det har hänt att vi rapporterar också, men vi har ju inte riktigt samma möjligheter som ett utryckningsfordon på det sättet. Men det är svårt att inte beivra det när man ser det,
ja,
och det
verkligen.
Ska vi ju inte heller göra.
Nej. Mm. Då ska vi se här, den här är ju rolig, seriöst, vad gäller i rondeller?
Oh.
För det första är ju rondell själva markytan i mitten på en cirkulationsplats. Jag tror att hen menar vad gäller...
Plantagen.
Vad sa du?
Ja, själva plantagen. Ja,
exakt. Och det här med rondeller, det måste ju vara den mest heta grejen om hur man blinkar eller inte blinkar i rondell och ut ur rondell och in i rondell och så vidare. Men om man ska gå till litteraturen, som du brukar säga. Du ska rent generellt använda din blinkers, som det inte heter. Men nu säger jag blinkers. När du byter fil. Även då i rondellen. Och sen så ska du använda den även när du lämnar, kör ut ur rondellen. Och då finns det vissa nu som får topplocksavgång hemma. Och vissa som blinkar hysteriskt in i rondellen. Men du ska blinka när du byter fil och när du går ut. Så att om du börjar och väljer en bra fil som du tycker är rimlig. Och sen kanske du byter fil in i rondellen. Och då blinkar du höger när du toppar ett snäpp ut. Och sen så låter du blinkersen fortsätta glida ut höger när du då lämnar cirkulationsplatsen.
Sen vet jag att man på vissa trafikskolor faktiskt uppmuntrar till att blinka, slå på vänster riktningsanvisare när du åker in i rondellen. Ja. Om du ska hela varvet runt, så att säga. Det är inte fel att göra
Exakt. Vänsterblinkning finns inga regler, men man säger att ju mindre rondellen är, desto bättre är påkallat att blinka in. För det är väldigt svårt för man att se vart du är på väg. Men i en väldigt stor rondell med en väldig massa filer, det blir ett rent jävla blinkande. Så att vi lämnar nog den där. Vi tar en fråga till Rini igen. Kan man åka dit för fortkörning om skyltarna varit skymda av typ snö? Han svarar så här.
Ja, att man inte skulle ha sett då.
Exakt, du vet inte. Nej.
Mm-hmm.
Så att om du har åkt 80 och sen vill de rapportera dig för det var egentligen 70. Ja.
Mm.
Rine säger så här. Det är samma hastighet som gäller även om skylten är översnöad. Men det är såklart knepigt att rapportera om föraren inte har sett något. Har man inte koll på vilken hastighet som råder så faller man tillbaka på de så kallade bashastigheterna. 50 km i tätbebyggt område, 70 på landsväg. Sen ska såklart den relativa hastigheten beaktas, alltså omständigheter, väder och vind och så vidare. Är det tjockdimma och någon prompt hävdar att det ska köras i lagstadgad 70 på samma väg som personen alltid kör, är det inte bara väldigt korkat utan man kommer också att straffas. Är det dessutom så illa att skylten har blivit helt nersnöad så kanske ett bra tecken på att köra varsammare. Eller mitt tillägg, eller stanna hemma kanske.
Ja, ja men faktiskt. Det håller jag med om.
Här är en som väldigt kort. Det är coolt med många lampor tända framåt. Ja.
Med många lampor tända framåt.
Då kan jag svara på det. Ja, du kanske tycker att det är coolt men det är också ett bötesbrott.
Mm. Det är det.
I Skärholmen där jag jobbade, det var jävla lampor. Alltså vissa bilar såg ut som julgranar. Det var lampor i de här små pluttarna där vindrutetorksvätskan kom ut.
Mm,
det var lampor under bilen. Det var lampor på reggskylten. Det var som en blinkande Silja Line som kom åkande. Jag förstod aldrig det modet. Men det är också olagligt.
Men det här är sånt som vissa går igång på, det vet jag.
Mm. Snigelåkning. Kan man bötfälla någon som kör för långsamt?
Ja.
Ja. Har man inte giltigt skäl och kör onödigt långsamt, till exempel om man är tröttmöss och sitter och dagdrömmer och kör 40 km i timmen på E4-an, då kan man få betala 500 kronor.
Och det här är ett jädra ofog alltså. När man... när man åker på en accelerationssträcka till exempel och du behöver upp i hastighet för att ta dig ut på en motorväg eller motortrafikled. Mm. Det är ett bra exempel. För att det händer ganska frekvent att man då ligger före någon. Och nu ska jag inte låta mina fördomar omsättas i ord. Men det finns en...
Men du tänker på en gubbe i hatt.
Ja, eller en gumma i hatt.
Ja.
Som ligger och kryper i 60 eller så. Mm. Om man ska upp i betydligt högre hastighet. Det är ju faktiskt en potentiellt farlig situation.
Ja. Helt riktigt.
Så sluta upp med det där nu, beteendet.
Sluta upp. Räknas elcykel som motorfordon? Ja, det kan det faktiskt göra. Det beror lite på vad den har för motoreffekt.
Mm,
däremot så kom då en följdfråga. Kan man dömas för rattfylla på elcykel? Nej, inte om det inte är ett motorfordon.
Nej, okej, om det inte är registrerat som det.
Exakt. Alltså, det är bara, man kan inte få rattfylla på cykel. Och är det en cykel så är det en cykel. Men du kan fortfarande bli vårdslöshet i trafik om du kör som en rövhatt.
Däremot, det kan man ju också tillägga, för nu kommer ju folk tänka, men det här med styrfylla och allt möjligt. Du kan ju fortfarande vara vållande till olyckor, till exempel.
Jag tror du skulle säga att du kan fortfarande vara full.
Ja, det kan du också
fast
vara.
Fast du på cykel.
Ja, men du är ju fortfarande en trafikant.
Ja.
Så att du har ju fortfarande ett ansvar, så att säga.
Här då, det här är ju bra nu när våren kommer. Får man som förare av en motorcykel köra förbi bilkön mellan fälten? Och det här tror jag att folk tänker att det automatiskt är lagvidrigt när motorcyklarna ligger och liksom kör på ena sidan, på andra sidan, i då kö. Nu svarar Reine så här. Det här är inte helt lätt att besvara. Det beror på. Det är ett svar som vi gillar i den här podden.
Ja,
men det är ju ofta så. Det finns böter om man inte har lämnat betryggande avstånd till fordon i sidled eller till fordonet framför. Skulle det inte teorin gå att få in? Men å andra sidan går det ju väldigt långsamt till skillnad från en omkörning när en annan trafikant på kort avstånd i hög hastighet, alltså svischa förbi. Den motorcyklisten, liksom garanterat missar, det är ju att man har ju aldrig i princip sett en motorcyklist som använder körriktningsvisaren när den håller på och flaxar fram och tillbaka. Men det finns inte per se en lag som säger att motorcyklar inte får glida förbi i filerna för att komma snabbare fram när det är kö. Men det finns massa andra lagar och regler som de behöver förhålla sig till. Bra avstånd, använda blinkers och så vidare.
Det var nytt för mig.
Blinkers använder man väl bara om det är någon trafikant i närheten. Nej. Alltså det finns väldigt tydliga regler för när man ska använda då sån här körriktningsvisare. Uh-huh. Huruvida en trafikant är nära eller inte, det är inte en av de reglerna. Det är inte så här, du ska använda när du byter fil, såvida du ser någon. Annars kan du skita i det.
Vad dumt.
Ja, det var faktiskt dumt. Ja, du som ställde den frågan, det var en dum fråga. Nu går vi vidare.
Men om du skulle jobba som trafikpolis,
ja.
Vad skulle din drömbil vara då?
Oh, gud, jag som trafikpolis, det kan jag inte ens begreppa. Alltså, ta mig runt. Däremot så frågade jag ju faktiskt samma fråga till Reine.
Ja, du gjorde det. Ja. Vad kul. Vad svarade han då?
En civil Ford Focus RS med 400 hästkrafter, fyrhjulsdriven rallybil-ish. Och så har han tillagt här, två av våra trafikpoliser fick en längtande blick vid detta samtal. Det gillar man ju.
Verkligen.
Jag har svårt att greppa mig själv som trafikpolis, jag kan inte tänka mig det. Däremot så kan jag liksom tänka mig på spanbilar och sådär. Men det handlar ju väldigt ofta om extremt starka motorer. Du då? Mm. Har du någon drömbil? Jobbmässigt.
Men jag måste säga att de som vi har är fan i mig top notch. Vi har ju Ford TriStars. De är ju starka motormässigt. Den enda nackdelen skulle jag säga är att ja, dels är de inte alltid jättetrygga tycker jag att köra när det är väldigt halt. För de är ju tunga.
Mm, så, just det.
Ja, bär det iväg så bär det iväg så att säga.
Ja.
Men och en annan kanske, jag vet inte, både en för- och nackdel, de har ju otroligt hög komfort. De är assköna att sitta och köra länge. Men har man då jobbat, låt säga, 10 timmar och ska tuffa hem 25 mil 5 på morgonen, då är det inte bara en fördel att de är så sköna. För det är ju som att sjunka ner liksom i en skön säng nästan. Ja. Så att, ja, det är på gott
om. Har du sovit på jobbet någon gång, Anna?
Om jag har sovit på jobbet någon gång?
Ja.
Ja, alltså jag har ju tupplurat har jag gjort i tjänsten om jag har behövt.
Gud, jag har sovit jätteskönt på jobbet. Med lön.
Ja, ja det, så kan det vara.
Nej, men alltså, och då innan folk tänker, fy fan, mina skattepengar, Olof Palmes mörd eller vad ni nu tänker. Kan jag säga så här, när man som spaningsgrupp sitter och håller en port, så är det en person som behöver hålla själva porten och alla andra är då beredda runt omkring. Jag står höger, du står vänster och så vidare. Det är en person som behöver vakna åt gången. Då kan de andra göra vad fan de vill fram till personen kommer ut. Man åker inte och stoppar en fortkörare på vägen.
Nej. Och det är likadant om man ska färdas långa sträckor och man är, då byts man ju av. Gud, då kan ju den ena sova en stund. Ja. Så att...
Jag har två avslutande frågor som är på temat hastighet. För det är ju också en sån här återkommande grej. Vad är maxstraffet vid fortkörning?
Oj, det vet inte jag.
Nej, men Reine vet.
Ja, vad bra.
Pratar vi böter så är det 4000 spänn som är högsta beloppet. Och vid den hastigheten, för här är en som har skrivit så här, ja men tänk att jag kör 100 km i timmen för fort. Mm-hmm. Och då svarar då Reine så här, att är det den hastigheten vi snackar om, då kommer även körkortet att omhändertas. Mm. Det kan också bli vårdslöshet i trafik. Säg att man blåser förbi en förskolan i 130 knyck, där barnen går på led på trottoaren och så vidare. Då blir dagsböter och sannolikt väldigt mycket större belopp än 4000 lax. Och sista då, det här är nog någon som har ställt frågan som vill ha med i sina beräkningar när hen kör kanske lite för fort. Hur många kilometer i timmen drar polisens lasermätare bort? 3 kilometer i timmen dras av det så kallade säkerhetsavdraget. Sen har alla de flesta bilarna mellan 1 och 5 kilometer i timmen så kallad glädjemätare. Så när någon kör lille skuttårar när de rapporteras för 40 på en 30-väg så har nog deras mätare varit närmare 50 egentligen.
Ja, precis. Det är ju en ganska god marginal. Och sen ska det ju tilläggas att de här kalibreras ju inför varje användning. Så att, ja, det kommer man ingenstans med.
Nej.
Lille skuttårar.
Nej. Det gör sig icke besvär. Det var så många frågor vi hann med idag, Anna, på trafiktemat. Har vi skött oss?
Blir det en del 3, tror du?
Ja, så ska vi hålla på så här och släppa ut så mycket avsnitt så kan det nog bli en trafikare framöver till. Kanske att vi ska intervjua en trafikpolis.
Ja, varför inte? Varför inte? Jag tycker det här, jag måste säga att jag är ganska polisiärt tunn på det här området.
Samma här.
Så jag har lärt mig väldigt mycket av det här avsnittet.
Mm. Det var kul.
Verkligen.
Men nu innan jag tar rövhattarnas antiparti, har du något samhällsinformation till oss?
Har jag något samhällsinformation? Såklart jag har. Nej, men jag skulle vilja upplysa er om, kära vänner, att vi gärna ser att ni prenumererar på podden och recenserar oss i podcasterappen. Det går också bra att kontakta oss på mail på jungdal@gmail.com. Och sen har vi ju några härliga sociala forum också. Dels på Instagram, Jungdal och Jinghede. Och så finns det också en Facebookgrupp som jag tycker vi kan slå ett litet slag för. Den heter Över min döda kropp, eftersnack och diskussioner. Slut på meddelande.
Släpp mig fri, släpp mig fri!
Release the dragon. Är du redo, Ljungdahl?
Aldrig varit mer redo.
Jag har nästan handsvett av förväntan nu. Kör!
Lenas rövhatt.
Jag kommer idag, till skillnad från tidigare rövhattar, hålla mig till temat.
Jaha, rövhattar i trafiken.
Ja, jag skulle vilja skicka en viss typ av personer rätt upp i rövhattshelvetet. Ni behöver inte passera gå ens, utan ni kan bara tjuff. Och de jag pratar om är de förbannade hobbypoliserna.
Oh! Ja. Oh, här känner jag att... Här, jag är kanske lite inne här och tafsar runt. Frågar du min man så skulle han nog kalla mig för hobbytrafikpolis när jag är ledig.
Ja, jo, okej. Okay. Men jag låter inte detta bromsa mig.
Nej, gör inte.
Alltså så här, jag har två olika anekdoter som jag ska binda upp det här på. Men först vill jag bara släppa ut det. Det här med människor som ska läxa upp. Det må vara hänt att du sitter där i din bil och muttrar. Och svär. Och hytter med näven och tänker jävla sopa. Och var har du fått ditt körkort ifrån och så vidare. Det, be my guest. Kör, du kan även säga det till den som sitter bredvid. Du kan ringa upp faster Agda och säga det också, att det är för jävligt om folk inte blinkar i rondellen och så vidare. Be my guest. Men när du tänker så här, det åligger ändå mig att uppfostra den här personen i trafiken, jag gör det, då händer olika saker. Det som händer är att du kanske kör om och lägger dig framför och bromsar in. Du kanske blinkar lite hit, lite dit och runt en liten bit. Och sen startar du på ett kick. Och sen är du en jävla evighetsmanik som borde få ett soppatorsk för all framtid. Du kanske ligger och trycker i bakröv lite grann och flashar med helljusen för att du tycker att någon övningskör eller någon åker för långsamt. Du kanske, som i mitt fall för inte så länge sedan, var det någon som tyckte att jag gjorde någonting som jagade mig genom halva stan och sen stoppade mig i korsningen Sveavägen Rådmansgatan, kliver ur bilen och ska ha någon form av uppsträckningssamtal med mig. Jag vevar ner min ruta en centimeter och så säger jag bara nej. Han var jättearg.
Men vad är det med de här människorna då? Alltså, vad drivs de av?
Dumhet och påhitt. Det finns inget annat.
Nej, men jag vet inte om de är någon sån här världspoliser, tycker de själva. Liksom. Att det är som att det är deras roll och uppgift här i livet och världen att liksom ställa saker till rätta och uppfostra andra.
Jag kan också ibland bevittna, om man åker på en trefilig väg och det ligger någon jävla tröttmössa. Jag tycker själv att det är ett jävla ovett att ligga och fisköra i mitt fil.
Ja.
Ja. Ska du inte köra om någon så lägg dig för fan i högerfilen.
Ja, och det är likadant på tvåfiligt om du ligger i vänster. Ligger och såsar. Ja.
Absolut, men hobbypolisen nöjer sig inte med att sitta och muttra bilen. Hobbypolisen lägger sig längst till höger, slickar den här bilen, alltså klipper två filer ut i omkörningsfilen och sen slickar bilen i nosen två filer in för att tänka så här, så där ska du göra.
Ja, men alltså det är så okonstruktivt det här beteendet.
Ja. Ja, för dels så kan du orsaka trafikolyckor med ditt jävla hobbypolisande. Dels så är det inte ditt jobb, du har inte utbildning för det, du har inte lön för det och du har inte fog för det. Men dels skulle jag också vilja slå ett slag för som hände en lärare på polishögskolan när jag gick där, som hade hobbypolisat på sin fritid. Det vill säga gjort en markering, och det var tre grabbar som satt i en bil och körde som as och kryssade och var ganska farliga. Och då tänkte jag att nej, nu, han kanske till och med trädde tjänst nu, tänker efter. Du vet inte hur personen mår i den andra bilen.
Nej.
Du vet inte status, psykiskt, narkotiskt. Du vet inte om de har vapen. I det här fallet så blev han totalt nedslagen av de här tre snubbarna i bilen. För föraren ville inte ha ansiktsförlust innan framför sina två polare. Så de slog helt enkelt ner honom. Så han fick ligga på sjukhus helt oigenkännlig i plyten.
Nej, men fy. Ja, men det är ju också så här att det här beteendet då som medför den här lusten att tillrättavisa andra, det innebär ju också att man utsätter andra för risker i trafiken. Alltså man beter sig ju då lika jävla risigt själv faktiskt.
Ja, ja, visst, visst. Så att jag skulle vilja skicka mig in, jag berättar om en liten anekdot som gjorde att jag kissade på mig av skratt. Men en liten, liten anekdot bara. Eller en liten, liten bara, kom ihåg, jag kan ge dig som en liten kom ihåg. Du känner någonting. Var medveten om att detta är någonting som pågår på din insida och är högst subjektivt. Det är det vi klassar som känsla. Sen kan den levla upp till att du vet någonting. Ja, vissa har, redan här har de gått vilse. De tänker att min känsla är också fakta. Men vissa har ändå förmågan av att jag känner någonting, nu har jag ändå gått till litteraturen och tagit det på fakta. Yeah. Men inte ens då så har du fog att du också ska gör någonting åt att du sitter på faktan eller känslan.
Just det.
Kör du din bil, fäll ner luggen och försvinn. Nu ska jag berätta om en anekdot. Vi ligger, jag vet inte ens om jag har berättat den här förut, men nu gör jag det ändå. Vi ligger på E4. Vi är på väg in mot stan. Vi ligger i bussfilen. Samtliga poliser ligger i bussfilen. Vi, civila bilar, det är ingen som ser att vi är polisbilar, men vi ligger i bussfilen för att vi får det. Bakom, jag ligger näst sist i kön. Sist i kön ligger min kollega. Ni kan kalla honom Henrik. Bakom honom ligger en buss. Jag tror att det var flygbussen. Och i bussens display stod det ej i trafik. Den ligger också i bussfilen. Och det regnar, och det regnar, och det regnar. Och den här bussen ligger och bara tokpumpar med helljuset. Han är en hobbypolis. Som tycker att Henrik inte ska vara i bussfilen. För att det är en bussfil. Bara det att Henrik är polis och han är en buss som inte är i trafik. Och han är inte polis, så han ska ju fylla fan i huruvida folk gör rätt eller inte. För det är inte någonting. Så han ligger och bara pumpar helljus, helljus, helljus. Och då säger Henrik på radion, alltså jag brinner av snart. Snart brinner jag av. Och så börjar han tuta också. Så höjd med jävla krubbor den här bussen tuta. Det är alltså krypkö. Då ser jag då, bevittnar detta i min backspegel. Då går Henrik ur sin bil. Han går bak till bussen. Han tar sitt polislägg och smäller upp det, pang, rätt i frontrutan på busschauffören. Så han får den rakt framför näsan. Och då händer ju det roligaste i världshistorien. Jag vet inte om det är av uppsåt eller av skräck. Men den här busschauffören lyckas ju få på vindrutetorkarna. Nej. Så Henriks lägg åker i en bana. Rätt ut i fil, typ nästa fil på E4.
Nej, nej, nej.
Alltså jag skrattade så jag grät. Busschauffören for ut med hjälp ut ur bussen och fick leta efter det jävla lägget. Det här är vad som kan hända, mina vänner, om ni tittar på ert tittar på LinkedIn och se om det står polis på er där. Om det inte gör det, var inte polis i trafiken.
Nej. Jag tycker en mycket bättre utgångspunkt är att vi ska hjälpas åt i trafiken. Det kan man ha som något
fast
bra.
Du ska vara försiktig här, Anna. För de här jävla hobbypoliserna, 62,5% av dem tycker att jag hjälper dig genom att lära dig vad som är rätt.
Okay.
Du får inte lämna det utrymmet där.
Jag får förtydliga då att jag tycker att vi ska hjälpas åt i trafiken. Och hur gör man det? Jo, Observerar man då saker i trafiken som man inte riktigt håller med om eller skriver under på, då tycker jag bara man ska passera. Man åker hem till sitt, tar sin fredagstacos och bara glömmer bort det hela helt enkelt.
Bra. Då så, det var veckans rövhatt. Det var ingenting alls som gav mig någon form av affektläge. Högröd i ansiktet.
Många kan nog relatera till hobbypolisfenomenet. Mm. Och det kan ju ta många olika uttryck naturligtvis.
Mm.
Ja, bra rövhatt, Lena.
Tack.
Härligt.
Det var det avsnittet, hörru. På lördag är det lördag och på måndag är det måndag.
Mm-hmm. Och på lördag är det live. Som vanligt, 11.15. Och på måndag är det ny spaning igen.
Mm. Det går runt. Mm. Det är en evighetsmaskin.
Det är det.
Ha det gött allihopa!
Ha det bra!
Bye!
Bye!